God kväll och välkomna till Radio Nordfronts 389 livesända avsnitt den 23 november. Och ikväll är det jag, Simon Holmqvist, som är programledare, och jag har med mig Martin Saxlind och Tobias Lindberg. Och ikväll har vi även med oss en efterlängtad RN-veteran, Per Öberg. God kväll på er och välkommen, Per.
Tack och god kväll, och det är efterlängtat att få vara med här. Jag är jätteärad. Kul.
Ja. Ja, nej, men det är faktiskt jättekul att podda med dig igen. Så det här ska bli en fantastisk sändning, tror jag. Och vi ska prata om, för du och Saxlind har varit på European Unity-konferensen som var i helgen, andra året i rad. Så ni ska berätta om det. Jag var inte där, så jag vet ingenting, så jag tycker att jag är jätteintresserad. Jag har inte ens frågat någonting. Bara det till sändningen. Sen ska vi prata om en påstådd 28-punktsplan för fred i Ukraina. Eftersom vi alla är experter på Ukraina-kriget så måste vi ju kommentera den. Sen ska vi också prata om att Trump efter många ommen nu har godkänt den här nya Epstein Transparency Act som har röstats igenom av kongressen i veckan, och Trump har skrivit under den. Och det skedde ju efter att han gjorde en hel omvändning där. Från att vara motståndare till att offentliggöra det. Så det ska vi prata om. Och har vi tid över kanske det blir lite andra nyheter och sånt också. Och först så ska vi prata om, innan vi går in på det här, så ska vi prata om donationer. Vi är ju fortsatt under bankrepression här. Så på nordfront.se/donera kan man läsa om alternativen. De som listas där nu, det är dels kontanter. Kontanter kan man överlämna till någon av oss här eller via ombud till någon av oss, eller stoppa ett kuvert och posta till våran postbox Nordfront, box 52 772 22, Grängesberg. Och vi tackar ju alla som har donerat i slutet på varje avsnitt. Den här veckan var postboxen tom. Men jag tror, Saxlind, ni hade sålt lite Bellum-grejer i alla fall.
Ja, men det är lite orättigt. Men vi har ju också fått något rekommenderat brev. Och det var ju lite byråkrati kring att hämta ut det. Så det har ju kommit in på slutet, men inte hämtats ut än. Men ska nog ordna sig imorgon.
Var det ett tjockt kuvert?
Vi hoppas det.
Jo, precis. Jo, det var ju lite, man skickar till ett företag eller förening så där rekommenderat, så är det ju bara firmatecknarna som får hämta ut, så det blev lite problematiskt, men vi har löst det förhoppningsvis, att det kan ske imorgon.
Ja. Och sen har det väl varit någon gång då vi tror att de kanske har sorterat lite fel och så där och rättat till det sen, så att ifall någon har skickat senaste veckan kanske det kommer nästa vecka.
Ja. Kom ihåg också att stödja Radio Nordfront. Det är lite bökigt att gå till bankomaten och sådär. Men tänk på att det enda sättet för djävulen att segra, det är när goda män inte stöttar medel som vågar säga sanningen. Så,
och folk börjar använda kontanter oavsett, så det är inte bara för vår skull att gå till bankomaten.
Jättebra poäng. Alla borde gå till bankomaten ändå.
Vi måste värna kontanterna. Ja. De håller på att försöka fasa ut dem mer eller mindre i smyg, men det är ju verkligen Exakt. Så.
Så det steget är egentligen inget steg alls, för dit borde du gå ändå varje månad. I alla fall.
Det kan man ju få kontanter från andra håll än bankomater. Inte för att vi uppmanar någon att jobba svart, men ändå.
Nej.
Gör vi verkligen inte det?
Jag vet inte. Inte jag som laglydig småföretagare i alla fall. Inte
Nej, precis.
Nej.
Men som sagt, ja, gillar ni att Nordfront och Radio Nordfront finns, så stöd verksamheten. Det är det enda sättet den kan gå runt på, helt enkelt. Ja, och låt höra nu European Unity då. Jag, som sagt, jag var inte där, så jag vet ingenting. Jag vet typ knappt vad det var för talare eller om det var god mat eller någonting, så... Vi kan väl lämna över ordet till våran gäst Per Öberg här då och börja berätta om European Unity. Varsågod.
Ja, tack. För det första så den här European Unity-konferensen, det är andra som har hållits överhuvudtaget och det är andra som jag är med på överhuvudtaget. Så Jag har varit med på bägge då. Men jag tänker aldrig missa dem, det kan jag säga. För jag tycker det är helt fantastiskt kul. Dels så är det kul att få lite närkontakt med talare som från olika organisationer runt om i världen. Och även då vad som är värt väldigt mycket tycker jag, det är själva minglet. Alltså att man går runt och pratar med folk och diskuterar och hamnar bredvid någon när man äter som man pratar med och sådär. Så att jag pratar ju nonstop på sådana här möten för att jag tycker det är så otroligt intressant och trevligt.
Ja, men det var ju så laddat schema nu att det var ju nästan lite för lite mingeltid. I alla fall tyckte jag det som satt på ett försäljningsbord och var upplåst där en del. Att man hann inte prata med folk alls typ.
Jag håller med om att det var för lite mingel, faktiskt.
Men det är ju en så här, vad ska man säga? Ja, det är en kritik, men problemet beror ju på att det var så mycket intressanta saker som hände.
Det var det. Det var fullproppat från klockan 14 till, eller 15 var det va, eller?
Ja, samling runt 14.
Ja, just det. Runt 15 började i alla fall och sen avslutade efter 12. Så att det var liksom, det var full fart hela tiden. Och det var både musikuppträdanden och det var definitivt inte musik som man är van vid, utan det här var ju klassisk musik som opera då.
Och de satte verkligen ribban från start där, för det var ju musik som intro och det var ju extremt episkt.
Ja, det var det.
Jag trodde ju att det var någon så här stor så här klassisk komposition eller någonting, men det var ju egen komponerat.
Ja, det var det.
Och men det var lät väldigt så här inspirerat av liksom europeisk klassisk musik och,
ja,
där, och väldigt så här varierat liksom, bitvis tungt och bitvis väldigt så här fort och melodiöst. Lät ju nästan som så här gitarrsolon bitvis när så här.
Vem hade gjort den där då?
Ja, det var en pianist eller organist som spelade på en synt där.
Häftigt.
Mm. Ja, och sen överhuvudtaget så det är liksom det var lite tanken med det här, det var väl att det skulle vara från de som att man ska ha lite hög alltså kulturkriget, att man har lite fin kultur, alltså då menar inte jag stroppig utan bara vacker kultur.
Jo, och just europeiskt, att det är europeisk enighet och en av aspekterna av Europa är just vår högkultur.
Mm.
Och att det är den som ska värnas och lyftas fram.
Ja, och det var nej, det var udda att det var sådana inslag också. Jätteudda. Så det var smart av dem som hade arrangerat det. Det var lite oväntat för mig. Jag visste inte alls att det var något sånt där som väntades då. Men det var kul i alla fall.
Det var en trevlig överraskning.
Det var det. Och talarna var väl irländska Justin Barrett. Och det var Paul Riis Knudsen från Danmark. Det är en legend i nationella led. Precis som Justin Barrett också är. Och sen var det Tuukka Kuru. Som jag tycker är otroligt. Han är bra på alla möjliga sätt. Och sen var det då även då Fredrik Weideland. Vår egen ledare för Nordiska motståndsrörelsen. Och han höll ett väldigt intressant tal om. Jag vet inte om man ska nämna dem i vilken ordning man ska nämna dem då. Men. Han höll ju om revolution egentligen.
Mm. Intressant.
Ja, det var intressant. Och att hur det ser ut. Man kanske inte kan gå in på detaljerna. Jag vet inte om det kommer sändas och så. Jag har ingen aning.
Förra årets tal släpptes ju nu lite inför den här konferensen.
Ja.
Lite fördröjt, men också kanske som marknadsföring inför årets upplaga. Uppladdning för dem som skulle dit. Så det är väl möjligt att något liknande händer med de här. Men vissa grejer kanske inte läggs upp också.
Mm.
Det är väl upp till arrangörerna.
Det är ju alltid så att det bästa är att gå dit om man vill ta del av avtalen och sådär. Jag ska säga en sak också, att Andreas var också där.
Ja, det är därför han är här.
Precis, han är på väg hem. Den väldigt lång resa för honom, minst sagt. Att, han är inte hemma än på ett tag.
Han var ju även någon form av. Vi hade ju även paneldebatt mellan de här talarna som jag nyss nämnde.
Mm.
Och där var han.
Det var ju fjol också, ja.
Ja, han var moderator så att säga.
Mm, just det, ja.
Och han gör ju sånt där otroligt bra. Så att,
sa han hej buddy när han började eller något sånt där?
Ja.
Jo.
Jag visste det.
Det gjorde han.
Förra året sa han ju typ alltså som att det var början på Nordic Frontier när han körde.
Just det. Just ja.
Så jag tänkte nog att han skulle göra sådär.
Ja. Ja. Men han har väl, jag vet inte riktigt vad hans senaste, men han har ju grundat National Party. Alltså Justin Barrett, om du tar dem i ordning. Justin Barrett, han har ju grundade ju National Party i, på Irland. Men ja, jag fattar sen, som...
Ja, precis. Ja. Han blev ju kuppad på något sätt. Och han pratade väl lite om det i talet.
Ja, alltså det var ungefär som... lite som ST då, att det kanske var en radikal person som startade. Men sen så har de en så snäll rekryterings, vad ska man säga, marknadsföring. Så att när de får tillräckligt många medlemmar så, så tänker de där att men den där extrema ledaren kan vi inte ha kvar. Utan han måste ju bort, så vi röstar bort honom och kör på med ett mesalternativ och sådär. Så det var det som hände. Och sen är inte helt sällan så är det andra krafter inblandade för att få bort de här som verkligen betyder något.
Så det har som blivit typ liberaliserat, partiet har startat det?
Ja, det har det.
Okay, okay.
Jo, han är mer, eller idag är han väldigt uttalat nationalsocialistisk, medan de som tog över partiet kanske mer vill ja, tona ner sånt och bara vara nationella typ.
Mm.
Just det.
Sen har han väl en ny grupp, Clan, vad heter de, Iron någonting här.
Ja, det är, man kan ju knappt uttala det där. Det är ja. Clan Iron, Iron, ja.
Jag vet inte hur du uttalar det.
Säkert nå irländsk, alltså.
Ja, Family Ireland står det för.
Mm.
Ja.
Deras gamla keltiska språk.
Eller då, nu sa jag vad det stod för på engelska.
Men... men han pratar väl lite typ om sitt liv och sin politiska bana, och han kom väl mer från, alltså han menar att han har varit nationell länge och att han läste Mein Kampf redan som 8-åring typ och inspirerades och sådär. Men att han politiskt var lite mer försiktigare tidigare och försökte liksom komma in den vägen, men tyckte att det inte ledde någon vart, och därför är han mer explicit nationalsocialist idag.
Ja.
Och sen i panelsamtalet där så fick han ju fråga om den här grejen som gjorde honom lite extra känd internationellt nu i år, och det var väl, vad heter han, Ezra Levant tror jag, från Rebel Media. Det var han som ägare kanske till och med eller sånt. Och han var ju och skulle dokumentera något anti-invandringsmöte i Irland och gick ju fram och skulle börja intervjua Justin Barrett och blev ju avvisad av honom.
Vi har väl ett sånt ljud, va? Har vi inte det, Max?
Ja, precis. Du skickade med ett klipp där.
Kan vi inte spela upp mötet med, som de hade däremellan som ljud?
Ja.
Mm.
What did the cops say?
Don't talk to the Jews.
You don't talk to the Jews?
Yeah, no.
Well, most of our viewers are non-Jewish.
Well, you are, so I don't talk to Jews.
Okay, well, talk through me to my Christian viewers.
No, I'm not talking to Jews.
Well, you're a disgrace.
Nothing wrong with National Socialism.
Oh, my God.
National Socialism knew how to deal with people like you.
Ja, han, lite halvradikalt sagt då. Men han förklarade där varför han hade sagt så där och så. Och den här, vad hette han, sa du? Vad hette juden?
Ezra Levant.
Ja, Ezra Levant. Han hade gått ut efter och sagt att ja, Barrett varit nervös när jag kom fram och så här. Men det var han inte
alls. Han sa väl nog det redan i själva inslaget där. Typ han stod så här och höll på hånan. Han bara, du ser nervös ut, bla bla bla. Och sen ja, tryckte han väl på det i, när han spelade upp det i tv och så här också då. Men allmänheten tyckte ju att det var uppfriskande av Justin Barrett att bara liksom avhysa honom på det sättet.
Mm. Ja visst.
Intressant kille faktiskt. Och det är ju mycket intressant som händer i Irland just nu. Prata någonting om det. Alltså alla de här stora protesterna och det som pågår.
Ja, ja, det var ju en del.
Det är ju både i Storbritannien och Irland är ju väldiga så här, folkliga protester mot massinvandring.
Faktiskt. Mm.
Det är det.
Ja, jag frågade honom vad som hade hänt med ERA också. Om några av de ERA-kämparna är... Om det finns sådana som är nationella. Så här, men de är väldigt... De blev disillusionerade på slutet. För tydligen en av de högsta i ERA hittade, upptäckte att det var, MI5. Så att det hade tydligen sabbat en hel del.
Ja, men det kan jag tänka mig. De jagar ju de där väldigt mycket. Och infiltrerar förstås.
Ja, men jag tycker han var ett riktigt krutpaket den där Barrett. Han var ganska kort alltså, till växten då, vilket han förut skojade om. För jag tror den här juden hade sagt åt honom, du är en liten människa. Och det var ju så här, han menar ju, som inte, och då sa han, tror inte jag vet det, jag har levt ganska länge. Så, där, så att han var ganska rolig så.
Just det.
Och han sa ju där att jag är ganska gammal och sånt där och pratar mycket om det. Men då fick jag lite ålderskris där, för han är född samma år som jag. Han är född 71.
Okej.
Okay. Ja.
Men, det är samma årgång på er två alltså?
Ja, det är det.
Bra årgång då.
Ja, absolut. Det är jag också, 71 tror jag.
Ja, just det.
Ja. Nej, men så Barrett var imponerande. Det tycker jag. Han var som ett litet krutpaket och han censurerade sig inte själv i talen, det kan jag säga. Men han var väldigt sympatisk också. Alltså, det var inte något, för det här är så lösryckt, såklart lösryckt citat. Där jag pratar inte med judar, men han menar på att vad tjänar det till om han redigerar allting? Det tjänar ingenting till att prata med den här människan. Och han ville betona varför, och det är för att han har judiska intressen. Han har inte intresse av att på något vis frammåla någonting objektivt. Och det där är ju precis så resonerar vi också.
Jo, att... men han satte ju också lite i kontexten att judar och judisk media försöker så här gå in och kontrollera anti-invandringsgrejer, och att ett sätt att göra det på är ju genom så här mediekontakter, att typ, ja men du kan uttala dig genom oss och få en massa uppmärksamhet och sådär, men du kanske ska uttala dig lite mindre negativt om Israel och sånt typ.
Ja.
Och liksom därför tycker han att man ska ha en kompromisslös linje, vilket är...
Han tog väl Tom Robinson som ett exempel.
Ja. Och hörde ni förresten, i helgen var det ju någonting på X att det blev något så konstigt, så att det visades alla konton i vilket land de hade kontot hade skapats i, och det var massa av de här nationella kontorna där det stod Israel. Och även Indien och massa sånt där.
Ja, intressant.
Ja. Jag vet inte riktigt, alltså, rent tekniskt, så mycket man kan säga om det, du vet, med VPN och såna här saker. Men vi vet ju att Israel har ju varit väldigt intresserade av att infiltrera liksom nationella, speciellt på internet och sådär.
Mm.
Till och med mainstream media har ju skrivit om såna här, vad heter, judiska trollgrupper som... Ja, som på olika sätt försöker infiltrera. Och det de vill är ju, och alltså deras mål är ju framförallt att nationella ska börja stödja Israel. Det är det de vill.
Ja.
Det är det de är ute efter.
Och där måste ju nationella, som är sant nationella, måste ju verkligen ta tydlig ställning där.
Mm.
För mig är de annars pro-Israel. Bör man klaga på att det finns antisemitisk litteratur i moskéer och vad det nu är, som vissa nationella gör i Sverige, då kan man faktiskt bara fara åt helvete, säger jag.
Ja, det är ganska...
Ja.
Det är lite magstarkt.
Då tillhör man fienden plötsligt. Så att det spelar ingen roll hur mycket pengar de lockar med. Och låter de köpas för pengar på det viset och ändrar inställning till Israel, då har de sålt sig för evigt. Mm. Faller komma tillbaks.
Men det var så han resonerade, alltså varför han inte ville prata med...
Ja, det var det.
Ja, just det.
Har nu spårat ur på egna åsikter, förlåt.
Ja, men det får du.
Jag har ett uppdämt behov av att babbla, det måste du komma ihåg.
Försök bara återkoppla till talaren.
Ja, mycket bra.
Men ja, nej, men det är väl på sätt och vis ett rimligt resonemang.
Så där. Ja.
Kan jag väl tycka. Det kan ju finnas stunder då det kan vara intressant att prata med en sån. Men jag förstår ändå resonemanget.
Mm. Han var ju inne på att det inte var någon idé typ att ha debatter med judar heller, för att vi har helt olika intressen, så vi har liksom inget, alltså man kan inte komma fram till något genom det. Nej, har något att vi tycker olika för att vi har olika intressen.
Han sa ganska roliga saker sen under paneldebatten, kan vi komma tillbaka till, men jag måste bara nämna det citatet. Han sa ju bland annat att han tyckte att Irland skulle helt så här, säga till alla judiska storbanker som de har skulder till, alltså så här, statsskulder till. Bara, ni får leta efter era pengar någon annanstans, Irland är inte skyldig ett korvöre. Och då skulle de så här, men då bara upp, 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 håller de upp handen, bara, ja, vi pratar inte med judar.
Ja. Det hade varit kul.
Men ja, det kan ju dock utlösa ett världskrig, ska man komma ihåg, för det fanns ju någon som gjorde så där lite grann.
Irland är ju inte med i NATO.
Nej.
Så det hade nog kunnat leda till att NATO omringa den irländska ön och sådana där saker.
Det var faktiskt inte helt förvarande trupper för att bevara bankkontoren.
Ja, då kanske var en artikel 6. Bevara bankkontoren till varje pris.
Alltså det var en brittisk...
1666 kanske.
Jo, precis. Nej, men det var en brittisk före detta överste löjtnant som nyligen... Jag skrev en nyhet om det där på Nordfront. Han höll någon typ av föreläsning där han sa att det var jätteviktigt för NATO att Irland inte enas. Och för att han menar att just vad heter sundet där mellan Nordirland och Skottland, där behövde NATO ha massa kärnvapenubåtar och grejer, och att om Irland skulle enas då, det skulle innebära att Ryssland och Kina får massa kontroll över Nordsjön och bla bla bla. Men han sa ju det då, att det bästa sättet att lösa det här hotet, det är typ att NATO börjar ha övningar runt omkring Irland, oavsett vad den irländska regeringen tycker och sådär.
Sjuka.
Så att alltså någonting är det ju med Irland och just enandet av Irland som reta gallfeber på globalisterna. Så är det ju definitivt. Men vad hade han för åsikter? Pratade han om det någonting? Eller när du pratade med en privat här om det här med Nordirland och Storbritannien och... Hade han några så här egna...
Det pratade jag inte med honom om. Där de pratade om bankgrejerna då. För så fort någon säger ordet bank så är jag tvungen att gå fram och prata med dem. Och där var jag oroad då över deras sätt att liksom få kontroll över oppositionella via bank.
Ja, precis.
Trakasserier.
Jo. Just det. Ja, jag kan tänka mig att en sån som han som typ kanske ser på saker ur ett större perspektiv än att just Irland ska enas sådär. Just nu. Jag vet inte. Nu killgissar jag bara, men... Ingen aning. Intressant. Och vad var det för fler talare då, sa du? Från Danmark?
Ja, i ordning var det nog Tuka Kuro efter. Var det inte det?
Veidland.
Veidland var ju andra plats. Veidland var andra plats. Jag tänkte att han var sist, men det var han inte.
Han pratade om revolution.
Ja. Och det var ett väldigt intressant tal där han pratade då om att vi måste ju organisera oss att vi vid rätt tillfälle kan ha så stort momentum som möjligt.
Mm. Just det.
Ja, det var ju också en del om så här geopolitik och hur liksom förutsättningarna för revolution kan påverkas om väst fortsätter destabiliseras på olika sätt, ekonomiskt och militärt. Och det relaterade ju till sånt som vi pratar om i Radio Nordfront mycket med Ryssland och Ukraina och sånt.
Jag kanske lyssnar på Radio Nordfront. Vem vet?
Det händer nog ibland.
Ja, garanterat. Nej, men det var ett jättebra tal. Så att, och det var ju uppskattat också. Han fick många applåder mitt i talet och sådär. Det är för att det var ju väldigt bra. Och det är ju extra bra. Man är ju van vid hans tal och vad vi står och allt sånt där. Så att det blir lite att man... vi är ju liksom bortskämda, om man säger så. Men sen fanns det var ju... Vi var ju bara en del av... Vi var ju bara besökare på det där och det var ju massor med som inte hade med organisationen att göra där överhuvudtaget. Så de tyckte det var jättebra att applådera då. Så här. Han fick frågor efter och sånt där. De gick fram till honom efter och så.
Mm.
Så att, ja, jag var stolt över hans tal. Att ja, det representerade organisationen. Jag tycker det var jättebra. Och han betonade ju vikten av aktivism. Och det där tycker jag är en jätteviktig sak. Det är att han sa att det är viktigt med aktivism för att träna sinne och alltså och mod och allting. Att ge sig ut och verkligen göra aktiva saker. Och han förordade det då.
Just det.
Och det tycker jag också är en viktig punkt. Jätteviktig. Och det var ju, höll jag också andra med om. Och det är viktigt att vi driver åt det hållet. För vi lever ju lite i en tid där det finns sådana som då menar på att det är förlegat med aktivism. Utan man ska dra sig tillbaks lite och tänka i 200 års perspektiv och sånt där.
Detta är ju en god.
Ja, och det är klart man kan tänka i 200 års perspektiv. Absolut. Och saker och ting sker inte på en handvändning. Det ska man också komma ihåg. Men det hela hans gick ju ut på att vi måste ju fortfarande... Alltså saker kan gå ganska fort. Och det kan det. Och då ska vi vara redo.
Jo.
Och att vi då har en finslipad organisation som både klarar aktivism, vi klarar administration, vi klarar allting sånt. Det som jag möjligtvis kunde så här i efterhand sakna, det var ju för att han hade visat upp någon, för det fanns faktiskt en stor duk där. Vi skulle ha visat upp en film från våra verksamheter. För det hade gjort jättebra reklam där. Organisationen. För det var ju mycket aktiv klubbare och allt möjligt på den där konferensen. Så att det var alla möjliga människor. Så jag pratade en del med aktiv klubbare och lite annat folk där. Så att det var, det är liksom, jag vet ju att vi har så mycket att vara stolta över som vi i regel inte visar upp tillräckligt tydligt, kan man säga. Men hans tal var så pass bra så att jag tror absolut att det var ingen som blev, som inte blev berörd av det.
Jag tänker på det, på tal om det, att nu har jag gjorde aldrig lumpen och sådär och jag är ingen expert på militära frågor och så, men om man jämför med typ en armé, de har ju övningar hela tiden och det är just det, det är en viktig del att man håller igång soldaterna så att de är alerta och liksom om någonting händer. Nu är ju inte här samma sak som en armé, det är inte det jag menar, men lite samma sak, eller ett fotbollslag liksom. Mellan matcherna har man träningar och grejer, så när det är allvar, ja, då är man liksom, då har man inte legat i flera veckor i soffan och äter chips liksom.
Nej.
Det är väldigt viktigt det här. Alltså om man inte gör någonting, om man inte gör någonting aktivt, då när det väl händer någonting som är viktigt, då är det väldigt lite chans att man gör det. För att man är van att göra någonting liksom. Alltså det är viktigt bara att hålla igång för hållandet igång skull.
Sådär. Ja.
Det är lite det.
Och sen, han nämnde även ett citat ur Mein Kampf.
Ja.
Där, jag kan inte exakt, kan du det, Saxlind?
Det här det är om vapen, eller?
Ja, exakt.
Ja, alltså andemeningen är ju typ att man kan... liksom ge en vad säger jag något där, ja, man kan ge en klen person ett vapen, men han kommer inte ha någon nytta av det liksom,
om man inte är mentalt stark och klarar av uppgiften och sådär. Det är ett känt citat.
Ja.
Det är knäppt att man inte kan det, men det läste han upp i alla fall, och sen så och det var ju också så här uppskattat, för det är ju precis huvudet på spiken. Att spelar ingen roll hur mycket man än... Vilka verktyg man än har. Men kan man inte använda dem? Eller har man inte psykisk styrka nog? Och klara stressen som kan bli i olika situationer. Då är man ändå rätt värdelös. Och det är sånt man tränar på. När man har gatuaktiviteter.
Ja,
vid en enkel flygbladsutdelning kan du liksom spåra ur och bli pepparsprängningar och rödingattacker och allt möjligt sånt. Det vet man aldrig. Så att, och nu händer det ganska sällan, ska jag säga. Men det är fortfarande mental träning att gå på sånt där. Och man känner sig mer levande än någonsin när man är på en demonstration, tycker jag i alla fall.
Ja. Nej, men jag tror att det där är en viktig grej för en organisation som Nordiska motståndsrörelsen faktiskt.
Ja.
Som jag är. Väldigt mycket kretsar kring aktivism.
Ja.
Det är också, tänker jag då säkert. Eller jag tänker att det är också för att forma en viss typ av människor. Helt enkelt.
Ja, det är som träning lite grann.
Ja.
Det blir som mental träning då.
Mm. Jo. All right. Och vad hade vi mer för talare?
Ja, sen var det nog Tokakoro, eller hur?
Det stämmer.
Och han hade faktiskt en presentation, alltså om...
Berätta vem det är för.
Det är ledaren för Blåsvarta rörelsen i Finland.
Ja, just det. Grundare betonade han också.
Ja, just det. Grundare och ledare för. Och där är också så att de tillhörde egentligen ungdoms... Han förklarar historiken där. De var ju Sannfinländarnas ungdomsorganisation från början, var han med i. Och ledde väl även den på något sätt, va? Visst var det så, Saxlind?
Jag fattade inte riktigt vad han sa där, men han var ju... Ja,
han hade någon form av ledande position.
Det var ju väldigt samma historia som SD där, att de hade uteslutit ungdomsorganisationen.
Ja. Över en natt så tyckte de att ungdomsorganisationen var för radikal.
Jag fattade inte vad han hade för roll där, men han beskrev det så, va?
Ja, och då plötsligt så var inte de ungdomsorganisationen för Sannfinländarna längre. Och så startade de en ny. Och sen, men då bildade de där sitt parti då. Blåsvarta rörelsen. Och så visade de lite filmer. Jag kan säga att filmerna var extremt lika våra filmer. Alltså i hela upplägget och ja, allt. Så att... Man kände igen det verkligen, aktivismen från oss.
Jag vet inte om ni sa det här. Ni kanske nämnde det. Jag steg åt sidan en stund. Men det som hände dem, det låter ju typ exakt som det här med SDU och AFS nästan.
Ja, det var så.
Ja, just det. Mm. Okej, okay, så blå-svarta rörelsen påminner om Nordiska motståndsrörelsen. Alltså deras...
Ja, deras film påminner verkligen om det i alla fall.
Mm.
Ja.
Och de har ju gatuaktivism som en del också. Han pratade lite om hur de hade hållit på och larvat sig med myndigheterna i Finland, hade liksom att avregistrera deras parti och inte godkänt deras partiprogram. Från början hade de sagt att det var för omfattande partiprogram. Det var 55 sidor. Det var för mycket att läsa. Det skulle högst ta en viss tid att läsa, då tyckte myndigheterna och sådär.
Jo, och så har jag bett dem, men kan inte berätta hur vi ska, vilka linjer vi ska hålla oss inom då för att bli godkända? Och då hade de bara att säga typ, nej men det här är inte Ryssland, ni får skriva vad ni vill.
Precis.
Men, och det där hade de ju använt för att typ så här, underkänna partiregistreringen och tvinga dem att samla in namnunderskrifter igen. Och det var ju mitt i EU-valrörelsen och sånt, så det var ju mycket fulspel och sådär.
Verkligen fulspel. Och det var ju liksom, var det till och med att man, jo, de ville ha ett register över vilken etnisk tillhörighet alla medborgare i Finland hade.
Jo, precis. Det var någon sån grej som systemet menade att det får ni inte för att ni skulle kunna, alltså ert syfte är att kunna kartlägga och utvisa invandrare mer effektivt, och det är inte ett korrekt syfte för deras försvar var ju att ja, men typ USA och massa andra länder som kallas liberaldemokratiska,
inklusive Irland, så
ja, får ju liksom föra statistik över ras. Det är mest i Skandinavien som vi har problem med det, att man inte för den typen av statistik.
Ja, liksom... de får, det menar de att de inte får förespråka det ens?
Mm. Nej, man får inte ha det i partiprogrammet att typ deras motsvarighet till SCB ska liksom börja kartlägga befolkningens rasbakgrund.
Sa han förresten någonting om det här med den här biblioteksgrejen de har sysslat med?
Ja,
vi har skrivit om på Nordfront rätt mycket faktiskt. Ja,
det var film från det till och med.
Ja, just det. Och då hade de så här studiecirklar på massa bibliotek runt om i Finland.
Ja.
För att det är väl så här, vem som helst kan boka ett bibliotek för en studiecirkel, och så bjöd de in liksom. Och det kom folk och mycket rödingar och så där, och det blev mycket.
Det var väldigt smart gjort.
Vad sa han om det då? Tyckte han att det var framgångsrikt?
Ja, det kom ju 300 rödingar till, det där, till något av biblioteken och härjade. Mm. Och det, då filmade de ju det. Bland annat så var det någon afrikansk transa, visst var det det?
Ja, det är möjligt.
Ja, jag tror det. Han sa det är den första, ja, jag vet inte, men det var i alla fall en transa som stod och skrek där. Och så var det, ja, men det var ju ganska roligt att se då.
Jag tror att det där började som på Finlands självständighetsdag förra året, att det där var som bara en av flera aktiviteter under dagen. Det brukar ju vara typ så här spelningar och sånt där. Och att det blev så himla mycket ståhej kring den här studiecirkeln. Att då började de anordna det fler gånger liksom på olika bibliotek och så där. Just för att det blev ju som en framgångsrik grej helt enkelt. Och mycket så här roliga filmer och så där. Det är synd att man inte kan finska, så att man när man såg de där filmerna förstod man inte riktigt alltid vad de sa till varandra, men man fick som en känsla av att det var ganska lustiga samtal emellanåt med lustiga personer.
Ja.
Just det. Ja, intressant. Och sen hade vi Danmark, eller var det någon till också mellan där?
Nej. Ja, det var väl matpaus och sånt, tror jag.
Ja, jo. Då var det.
Var det så här,
matpaus och musikpaus
i år igen?
Vad sa du? Var det?
Var det lika så här ypperligt god mat det här året som förra året?
Ja, det var jag åt ju inte det. Och jag är så speciell så jag äter ju inte mat som serveras. Men jag smakade jättelite och det var pulled pork. Pulled pork, ris, någon form av coleslaw. Och så var det picklad rödlök och haricots. Det var ju så här fin tallrik liksom, som alla fick.
Nice.
Där.
Ja, man fick två tallrikar till och med om man bad om det. Och då blev man mätt.
Det är bra. Ingen ska gå hungrig.
Nej.
Var det någon efterrätt och sådär också?
Förr? Ja, det var kladdkaka med grädde.
Just det.
Det var fint arrangerat.
Ja, och det fanns dryck också.
Just
och bar.
Ja, de hade ju bar och sånt.
Ja, det var väl trevligt. Och så var det musik, var det samma som i början där då? Pianisten eller?
Ja, sen hade de ju också en operasångare som framträdde själv och ihop med pianisten i vissa nummer.
Häftigt. Häftigt.
Ja, bra. Jag körde de den här Sverige, Hedestams Sverige.
Ja, just det. Jag tycker faktiskt att den texten, undrar om jag pratar om det i Radio Nordfront till och med.
Jag tror det.
Den är bättre som nationalsång egentligen. Nu är ju Sveriges nationalsång, det som är bra med den är ju att den är så här, alltså att man sjunger om Norden, du vet. Men som nationalsång för landet Sverige då, om man säger så är ju von Heidenstams text faktiskt bättre, tycker jag. Den är fantastisk. Den är väldigt, väldigt bra.
Mm.
Sen vet jag inte om den där tonsättningen, den här operatonsättningen av dikten, alltså att den skulle passa som nationalsång, för den är stundtals ganska långsam och sådär, men man skulle kunna skriva en annan melodi. Nu tycker jag att den är bra, den versionen, men en nationalsång ska ju vara lite mer fartig kanske, tänker jag. Men det skulle ju bara vara att skriva en annan melodi typ, eller göra om den lite grann. Men texten är ju hur bra som helst faktiskt.
Ja, vår längtans stilla byggd, vårt hem på jorden.
Mm.
Ja.
Och våra fäder sover under kyrkohällen eller något sånt där avslut.
Ja, det var inte så roligt.
Men de gör ju det. De gör ju det.
Det var inte så muntigt.
Ja, men det är en fin text.
Ja, det var jättefint. Och alltså jag är definitivt ingen operafantast. Jag sitter inte och lyssnar på opera i bilen och sådär.
Mm.
Men att se opera live sådär och sitta någon meter från sången, det är någon speciell känsla. Man kan inte säga något annat. Och
det är inte lång man får respektera.
Jag fattar inte hur han andas.
Nej. Men alltså, det är ju sådär med klassisk musik.
Ja.
Att det är typ, jag gillar ju klassisk musik, men det är ju såhär 10-100 gånger bättre live.
Mm.
Alltså, det är alltid så mycket bättre live.
Jo.
Var liksom inte, och vare sig det är sådär att det bara är liksom sång och piano eller om det är en hel orkester, så blir det mycket egentligen gäller det ju musik generellt att det är bättre live, så är det ju. Men just klassisk musik, det blir som en stor skillnad faktiskt.
Ja, man har ju varit på dåliga livespelningar också, det ska man tillägga.
Jo, det har man ju. Men generellt...
Oftast är det värdelös utrustning då, så att man knappt hör och sånt där.
Jo, men det är ju det. Alltså, generellt så är ju livemusik, det är svårt att klå. Även om jag är ju en hi-fi-entusiast så tycker jag att det är svårt att klå livemusik.
Ja.
Ja, nej men okej. Men, och så, nu vill jag höra om dansken här. Nu har jag en fråga om dansken typ tre
gånger. Paul Riesknudsen, det är han som har skrivit nationalismen, den biologiska världsåskådningen med flera skrifter som är kända, och särskilt den har ju varit populär i Sverige och översatt till svenska sedan länge.
Mm. Inte bara i Sverige faktiskt.
Nej, alltså
den är översatt till engelska och tyska och den är väldigt populär överhuvudtaget. Den beskriver ju massa positiva saker med nationalsocialismen och kopplingen till naturen, kan man säga.
Mm. När var det han skrev den boken? Hur länge sedan är det?
70-80-talet.
Men han har ju gjort en... Han har gjort tillägg till den faktiskt.
Okay.
Den också, för han har ju den andra där, nationalsocialism, en vänsterorienterad rörelse. Den har han ju uppdaterat, vet jag.
Mm-hmm.
Men han har även den biologiska världsåskådningen.
Jag tror det.
För jag köpte ett gäng böcker.
Ja, jag köpte en bok av honom. Och det var den. Rosius har ändrat, men då, det var ju på danska då, så den finns inte på något annat språk än så länge.
Mm-hmm. Nej, men danska går ju att läsa.
Ja,
han sa ju det i sitt tal också, att det kan vara svårt att prata och förstå danska liksom för svenska, men att vi kan läsa det. Och det stämmer, jag har ju översatt liksom saker från danska, inklusive den här skriften Nationalism, en vänsterorienterad rörelse. Men den blev aldrig utgiven tidigare och sen uppdaterades den lite, så det hade varit läge att göra en ny översättning kanske till svenska.
Ja, verkligen.
Det är tankeväckande, minns jag. Då är nästan 10 år sedan jag höll på med den.
Ja, alltså när man läser danska, då inser man ju typ att danska är inte så olikt svenska. Det är bara det att de pratar otydligt.
Mm.
Ja.
Alltså, de har
lite annan alkoholpolitik än många år tillbaka.
Ja, det har vi det.
Jag har satt sig i språket.
Mm. Nej, men alltså det är ju så, de har ett annat sätt att uttala alltså än vad vi gör i Sverige liksom. Vi uttalar ju mycket närmare som vi skriver, va, men de pratar som otydligt.
Ja, får inte tala om när man hör en siffra så vad något kostar det så.
Ja,
men det där gör ju som tyskarna och vänder på det, säger 5,20.
Nej, men jag tror att det är ännu värre i Danmark.
Ja, det är det halvfjärs och hit och dit
så. Ja, det är typ så här 32, det är typ så här de säger typ så 12 plus 12 minus 8. Alltså. Det är något helt sinnessjukt med danskan.
Ja.
Det får ju reformeras bort någon gång i framtiden.
Ja, ja, men åter till hans tal då, om vi ska prata om det. Så pratar han lite grann om att vi behöver förnya vår marknadsföring och sådär. Och det är väl en enda tal som jag är lite kritisk mot. För jag tycker han var lite defaitistisk, om man ska vara ärlig.
Okay. Ja, men det är tråkigt för folk som liksom är väldigt inbitna nationalsocialister, eftersom han är lite av en ikon i den världen. Men han har ju den erfarenhet han har också, har ju rätt till sin åsikt förstås.
Absolut, och det var liksom inte så här, men jag pratade med honom om det. Och
men för typ så här, ge ett svenskt exempel, är väl alltså han är väl lite som inne på den linje SVP hade, typ att man gick från, de förnekade att de var en fortsättning av nationalsocialistisk front, men lite så var det väl, att många där tröttnade på nationalsocialismen och ville göra något etnonationalistiskt utan den kopplingen typ. Och det verkar vara lite det han själv är inne på också. Jag säga.
Just det. Ja, ja.
Men det var ändå bra ju. Och han pratade ju även lite om sin barndom och sånt där.
Alltså det finns ju väldigt mycket som är intressant med honom, och det vore kul att försöka få med honom i radion på något sätt kanske. För han har ju också den här Ryssland-Ukraina grejen, och han har ju bott i Ryssland förstod jag det som, och har väl en koppling dit liksom. Så han har ju väldigt mycket insyn i det, och han har ju skrivit extremt mycket böcker utöver de här liksom korta skrifterna som vi har nämnt, så är det väldigt mycket så här långa samlingar med olika artiklar, och det var ju flera böcker som var eller hade liksom teman om Ryssland, Ukraina och väst och den konflikten.
Men vart publiceras de här artiklarna? Alltså,
jag vet inte om det läggs upp, men jag har ju en tanke att man ska kolla med honom om det kanske går att översätta och publicera lite på Nordfront.
Ja, det tycker jag. Det lät jättespännande.
Ja, han är en väldigt intressant människa. Absolut.
Ja. Johan har jobbat som lärare, och ja, om man ser till hur mycket han har skrivit, så ja, han är ju väldigt begåvad.
Mm.
Var det 23 år han har varit lärare, eller vad var det?
Ja, och han hade väl, alltså han grundade ju, dels har man ju att han var aktiv i Danmark genom, vad heter de, DNSB och sådär. Och först var han väl också där en ungdomsorganisation för att inte konkurrera med någon äldre nationalsocialistisk grupp som fanns.
Mm.
Sen var han ju internationellt engagerad i World Union of National Socialists, vad det heter, VUNS. Det pratar jag också om.
Jag vet inte, jag blandade ihop det om han sa det i talet eller om han sa det sen när jag pratade med honom senare, det vet jag inte riktigt. Men han sa att när han var 12 år så gick han med typ hakkors på sig till skolan.
Mm-hmm.
Då fick jag träffa skolpsykolog.
Jo, men hans farsa, han var dansk frivillig soldat på tyska sidan eller sånt. Och hade levt i Tyskland på något sätt, tror jag.
Ja. Han var ju NS.
Ja, och höll fast vid det även efter kriget och sonen föddes.
Ja.
Men farsan var väl inte fortsatt politiskt aktiv, men hade den övertygelsen och så.
Ja, så var det.
All right. Jag vet inte, vill ni säga något mer om konferensen?
Nej, det var ju fantastiskt.
Mm. Det var det, och jag kommer inte missa det där framtiden heller, om det blir flera sådana där.
Eftersom det har blivit 2 år i rad nu, så kan man ju misstänka att arrangörerna planerar kanske att det ska vara årligen.
Ja, det hoppas man verkligen. Annars kommer jag försöka propsa för det.
Jo.
Jag saknar dock dig, Simon.
Mm. Ja, jag saknar er också.
Jag hade behövt din hjälp där, för att när jag satte på min kavaj så upptäckte jag att den var faktiskt lite för stor. Så jag såg ut som en sprattelgubbe liksom, med så här lite lös kavaj.
Ja, har du gått ner i vikt eller?
Nej, jag vet inte riktigt. Eller så har jag blivit mer kritisk. Många sådana där kläder har jag gjort så att jag får plats med en sån här skyddsväst under. Och jag liksom räknar med det hela tiden. Men när man inte behöver det så ser man ju lite konstigt ut. Du hade behövt en expert på herrekipering.
Du hade behövt en skräddare kanske, inte mig då.
Nej, men jag hade behövt goda råd från dig. Det hade hjälpt, tror jag. Det hade hjälpt. För lite hårnålar i ryggen och sånt bara.
Ja, men precis. Nej, men det är ganska lång. Nej, men det är ganska lång resa att göra. Det är ju en annan grej här framöver som också är viktig.
Ja, nej, men det är ju så.
Så ibland får man välja sina grejer, sådär.
Jag vet, men det som är tråkigt med det där, det är att det där är verkligen hemmaplan för dig, för att det är så här, ja, du vet, lite kostymer och kavajer och intressanta möten och så du hade ju verkligen älskat det där. Det gjorde jag med.
Jo, men jag var ju där förra året.
Ja.
Så, och jag tyckte att det var jättelyckad stämning faktiskt. Och väldigt bra stämning också.
Ja, det var det här också.
Det var, alltså man gick därifrån och mådde riktigt gott liksom.
Ja.
Och hela den, ja, det blev ju som att man var i Göteborg en hel helg, och det var en jättetrevlig helg faktiskt.
Bara. Mm.
Alla sätt och vis. Men det kommer ju fler år och förmodligen fler European Unity-konferenser.
Det tror jag.
Ja, men då tar vi kanske en reklampaus, höll jag på att säga, men det är sånt. Radio Nordfront. Kanske vi ska börja med. Vi tar en låtpaus. Vi kan lyssna på Perssons kompani med Fyrdunk, så är vi tillbaka. Om en liten stund.
nordiskradio.se.
Så det där var Perssons kompani med Fyrung, och nu fick jag veta att det var någon låt som hade önskat som hade något med konferenserna att göra, jag vet inte, men jag visste inte om det. Men vi kör en till låt paus här, så jag försöker få in en till så vi kan spela den också. Ja, men nu ska vi prata lite grann om ett fredsförslag då som har presenterats, eller som det har inte presenterat, media har presenterat. Jag tror det var Axios som började med det. Och det här beskrevs då som ett hemligt 28-punktsprogram för fred som USA och Ryssland har kommit överens om för Ukrainas del då, genom hemliga förhandlingar då mellan Trump har ju ett särskilt sändebud för Ryssland och Ukraina, Steve Witkoff, som för övrigt är jude, om det är någon som bryr sig om det. Och sen den chefen för den ryska direktinvesteringsfonden RDIF, Kirill Dmitriev, som faktiskt är född i Ukraina. De här två herrarna ska ha tagit fram ett 28-punktsprogram, och bakgrunden är väl att Trump känner sig stressad och vill kunna visa upp resultat snabbt. Det har ju inte gått så enkelt som han påstod. Under valrörelsen sa han ju att han skulle lösa det här på 24 eller 48 timmar eller vad det nu var. Men du har alltså två parter som vägrar vika sig en millimeter i princip från sina respektive positioner då. Och de här punkterna då ska enligt den här medieberättelsen då har presenterats för sekreteraren för Ukrainas nationella säkerhetsråd, Rustem Umerov, som är lite på halvflykt undan den här korruptionsskandalen i Kiev, och turnerar mellan massa olika länder. Och när han då var i Miami så passade han på att träffa Witkoff och fick den här. Och det är jättesvårt att säga liksom hur autentisk den här verkligen är och så. Men jag tänker att vi ska kolla på den och kommentera den. Nu är det 28 punkter, så vi ska inte liksom ta punkt för punkt, utan få dela upp den i kategorier. Men jag tänkte att man kan börja med att nämna vad som är tidigare föreslaget. Ryssland har faktiskt överlämnat formellt fredsförslag för några månader sedan, som egentligen inte är något nytt, utan någonting som Putin har upprepat flera gånger. Men det är i princip då att Ukraina och även omvärlden ska erkänna att regionerna Krim, Zaporizjzja och Kherson, som likväl som folkrepublikerna Donetsk och Lugansk, tillhör Ryssland. Ett fullständigt nedrustat och neutralt Ukraina, inga utländska baser och trupper och en upplösning av alla nationalistiska enheter inom den ukrainska militären. Ukraina ska lova att aldrig anskaffa massförstörelsevapen. Den rysktalande befolkningen i Ukraina ska då enligt det här ryska förslaget återfå alla sina rättigheter, inklusive officiell status för det ryska språket, förbud mot nazistisk propaganda och att nazistiska partier och organisationer ska upplösas. Ukraina måste inleda ett eldupphör och dra tillbaka sina militära styrkor från de här regionerna då som Ryssland gör anspråk på. Och senast 100 dagar efter det ska alla undantagslagar upphävas och det ska hållas både president och parlamentsval i Ukraina. Det är ju Rysslands maximalistiska position då som har vuxit fram under kriget. Det här är ju annorlunda än vad Ryssland krävde i början av kriget. Då krävde man i princip bara att Ukraina inte skulle gå med i NATO och att de skulle lämna Donbass-regionerna i fred.
Man tjatade väl också om denazifieringsgrejerna då också?
Ja, det gjorde man.
Men det är ju typ en så här symbolisk grej som ingen av sidorna egentligen typ fundamentalt bryr sig om, utan Ryssland använder väl det som ett så här propagandaknep och för att det är lite relevant eftersom Azov och andra liksom som kan kopplas till nationalism är viktiga för Ukrainas försvar. Men Zelensky är väl liksom ingen så här nazistanhängare, så han kommer ju inte ha något problem att förbjuda nazism liksom.
Nej, det är som en icke-fråga egentligen. Förutom att de under kriget nu har de ju blivit mycket mer mäktiga och sådär, så det kan nog bli lite knepigt. Speciellt då Azov, som är numera en kår inom nationalgardet. Första kåren i Ukrainas nationalgarde. Sen har vi då Ukrainas krav, som jag sammanfattar med att Ryssland ska dra sig tillbaka från allt ukrainskt territorium, inklusive Krim. Ryssland ska betala ett massivt skadestånd, i princip då alla kostnader och skulder som Ukraina dragit på sig, plus uppbyggnaden av Ukraina igen, ska Ryssland betala. Putin och hans närmaste män ska inställa sig i Haag och ställa sig inför rätta för krigsbrott. Ukraina ska få gå med i NATO och EU, och om inte Ukraina kan gå med i NATO så ska de få massor med vapen, inklusive massförstörelsevapen samt andra slags säkerhetsgarantier. Det är väl Zelenskyjs position då. Så de står ju ganska långt ifrån varandra. Ja. Om vi börjar med punkt... enligt det här nya förslaget, och det ska då vara någon typ av kompromiss då. Punkt 1-10. Ukrainas suveränitet ska bekräftas. Ett omfattande icke-angreppsfördrag ska slutas mellan Ryssland, Ukraina och Europa. Alla oklarheter från de senaste 30 åren ska anses lösta. Det förväntas att Ryssland inte ska invadera grannländer och NATO ska inte expandera vidare. En dialog mellan Ryssland och NATO ska föras med USA som medlare för att lösa alla säkerhetsfrågor, skapa avspänning och öka möjligheten till samarbete och framtida ekonomisk utveckling. Ukraina ska få tillförlitliga säkerhetsgarantier. Storleken på Ukrainas väpnade styrkor ska begränsas till 600 000 man.
Ukraina ska det är väl hälften av vad man nu...
Ja, det är hälften. Precis, det är ungefär hälften. Ukraina ska i sin grundlag skriva in att landet inte kommer gå med i NATO, och NATO ska i sina stadgar inkludera en bestämmelse att Ukraina inte får antas i framtiden. NATO godkänner att inte stationera trupper i Ukraina. Europeiska stridsflygplan ska stationeras i Polen. USAs säkerhetsgaranti ska innehålla följande villkor. USA kommer att erhålla ersättning för garantin. Om Ukraina invaderar Ryssland förlorar Ukraina garantin. Om Ryssland invaderar Ukraina ska, utöver en avgörande koordinerad militär respons, alla globala sanktioner återinföras. Erkännandet av ett nytt territorium och alla andra förmåner i avtalet upphävs. Om Ukraina utan orsak skjuter en missil mot Moskva eller Sankt Petersburg ska garantin anses ogiltig. Det var då 1-10. De hör ju lite ihop dem. Ja, vad tror ni om den delen? Är det något här som låter helt galet? Eller som kan vara svårt? Det jag tänker är att Ukraina skulle aldrig gå med på flera av de här punkterna, förstås.
Nej, halvera armén är ju så här.
Men det lite larviga är ju att Ukraina har egentligen inget mandat att förhandla om. Det är ju helt beroende på västvärlden i övrigt.
Ja.
Och att Trump då misslyckas med medlingen här då att få till något, för att Ukraina vägrar att gå med på det när de själva inte ens kan upprätthålla det. De har egentligen ingen möjlighet att vägra någonting. Utan Trump skulle bara kunna säga, Ryssland kan ju ställa riktiga krav. Om det skulle vara någonting som går emot Ryssland så säger de bara, då fortsätter kriget. Ukraina kan ju egentligen inte det. Utan allt stöd med material och vapen.
Nej, precis. Ukraina är inte en suverän aktör och kraft i det här.
Hela grejen.
Mm. Nej, men det är en viktig poäng. Och grejen är den att Trump har ju... Jag var i början lite inne på rätt spår. Alltså att han förstod situationen på ett realistiskt sätt. Jag minns ju att han, när han nyss hade blivit president, så sa han ju till journalister, du vet, så här, när de sa, ja men Ukraina då, Ukraina vill ju ha det här. Liksom så här. Och då sa han, ja men vem ska tvinga Ryssland till det här? Ska du göra det eller? Det är ju ingen som är beredd att tvinga Ryssland till det. Alltså kan inte Ukraina få det här. Och de kan inte klara att göra det själv heller. Liksom.
Nej.
Alltså om vi jämför de maximalistiska kraven, då är ju typ så här, Rysslands krav, de känns så här höga, men så här förhandlingsbara. Alltså att Ryssland lägger sig på en ribba där de så här sen kommer kunna dra ner sina krav lite grann och gå med på någon kompromiss. Medan Ukrainas krav är ju så här typ kompromisslösa på ett sätt som den andra sidan aldrig någonsin kommer kunna liksom förhandla och acceptera, att så här Putin ska dömas som krigsbrottsling och sånt. Varför ska Putin gå med på det? Det är som om Ryssland skulle kräva att Zelensky ska typ åka och sätta sig i ryskt fängelse eller något.
Nej, men alltså i grund och botten, det Ukraina kräver, det är ju att Ryssland kapitulerar totalt. Och
Det kan jo, man ju då, som Tobias säger, de har ju inte den makten att påtvinga Ryssland ett sånt nederlag.
Alltså alla krig börjar ju på sätt och vis med att två parter är oense om någonting. Och man kan inte lösa det diplomatiskt på olika sätt, eller vill inte lösa det diplomatiskt. Och så sen blir det krig, och så beroende på hur kriget går så börjar de två olika parterna korrigera sina krav. Och det är ju det vi har sett här från Rysslands sida, att Ryssland har ju som ett starkt övertag, och de har då korrigerat sina mål och sina krav därefter. Men Ukraina har som gjort samma sak. De har som också ökat sina krav, fast de egentligen inte är i den positionen. Det är det som sticker ut här. Och anledningen att de gör det är för att de känner sig uppbackade av en stormakt. Helt enkelt. Men situationen
sen är väl också typ att de ska försöka signalera moraliskt övertag på något sätt. Att, men att Ryssland är skurkstaten och därför ska de liksom hållas ansvariga på alla sätt.
Att de begär att Ryssland i princip ska kapitulera, det är helt, alltså, helt sinnessjukt. Jag tycker de beter sig lite som, jag vet inte, damer och... jag vet inte. De ska bara ha mer och mer.
Ja, men det är ju den här neokon.
Finns en annan grupp också, tror jag. Israel.
Jo, men exakt. Det är ju den neokonservativa ideologin det handlar om i grund och botten. Neokonservativt som det kallas. Det har ju egentligen inget konservatism att göra. Det kallas ju det, men det är ju egentligen en judisk ideologi som har sitt ursprung i trotskismen. Och den är ju så här liksom starkt idealistisk och icke-realistisk, att just det här moraliska övertaget, det är det som är det viktiga. Alltså, man kan aldrig vika sig från att man sitter på höga hästar och kan aldrig vika sig därifrån. Det är ju det handlar om. Och då,
Ukraina, men det är militant liberalism, och sen är det ju också, det är från andra världskriget, alltså så här typ man har gått på sin egen propaganda eller försöker få andra att köpare, så att alla fiender är Hitler liksom. Saddam Hussein var Hitler, Assad var Hitler, alla är Hitler och alla ska bort.
Alltså det man ser i de här första 10 punkterna, det är ju då att det ingår ju säkerhetsgarantier för Ukraina från USA, inte NATO. NATO får inte stationera trupper i Ukraina, och jag tror inte att vi ska se NATO får inte stationera trupper i Ukraina. Däremot får de ha stridsflygplan i Polen då. Och jag antar den punkten är då till för att på något sätt försvara Ukraina vid behov. Men USA ska då på något sätt komma till Ukrainas undsättning om Ryssland invaderar. Men grejen är den att jag tror inte att USA skulle komma till Ukrainas undsättning om Ryssland. Alltså, säg att det här förslaget gick igenom och alla skrev under det och så vidare. Jag tror att det är ganska orealistiskt i dagsläget, men och Ryssland skulle invadera Ukraina igen. Jag tror inte att USA skulle riskera ett tredje världskrig sådär för Ukraina. Och jag tror aldrig det har varit aktuellt. Utan det som har varit aktuellt, det är ju att man har på något sätt hoppats på att Ukraina ska kunna nöta ner Ryssland. Och liksom tillsammans med de ekonomiska sanktionerna och massa vapenleveranser och så. Aldrig tror jag att USA skulle kunna gå in och riskera ett kärnvapenkrig för Ukrainas skull. Det tror jag inte. Faktiskt. Men det är i alla fall de 10 första punkterna. Om vi tar 11 till, vad blir det, 19 då? Ukraina har rätt att bli medlem i EU och ska få kortsiktig förmånlig tillgång till EU-marknaden medan medlemsförfrågan övervägs. En kraftfullt globalt paket med åtgärder ska erbjudas för att återuppbygga Ukraina. Bland annat inrättade av en Ukraine Development Fund för investeringar i snabbväxande industrier inklusive teknologi, bla bla bla. Sen är det massor om att USA ska samarbeta med Ukraina för att bygga upp landet, infrastrukturutveckling, Världsbanken ska utarbeta en finansieringspaket för att accelerera dessa insatser, Ryssland ska återintegreras i den globala ekonomin, Lyftande av sanktioner ska diskuteras i etapper. USA ska ingå ett långsiktigt ekonomiskt samarbetsavtal med Ryssland inom en massa sektorer. Frysta tillgångar ska användas enligt följande. Det här är en intressant punkt. Det är alltså de ryska frysta tillgångarna. 100 miljarder dollar i frysta ryska tillgångar ska investeras i USA-ledda insatser för att bygga upp och investera i Ukraina. USA ska få 50% av vinsterna från detta återbyggnadsprojekt. Europa ska tillföra ytterligare 100 miljarder dollar. Resterande frysta ryska medel ska investeras i ett separat USA-Ryssland investeringsfond för att genomföra gemensamma projekt. Vi kan stanna där faktiskt. I princip låter det ju då som att man ska, USA och Ryssland ska dela upp Ukraina.
Och EU ska ta resten och liksom så här behöva ansvara för det som är kvar typ.
Ja, alltså man pratar här hur man ska kunna dela på vinsten och sådana där saker.
Ja, så varför ska USA ha ryska pengar? Det är ju konstigt.
Ja, det är jättekonstigt. Jag tror, alltså, de här, som jag förstått, de här frysta tillgångarna har ju framförallt EU på olika sätt velat investera i Ukraina. Men man har inte kunnat göra det för en massa banker och finansiella institut har vägrat samarbeta. På grund av att om man gör så skulle det skapa sån enorm liksom kaos och osäkerhet i världen. Alltså i den, vad ska man säga, det internationella finanssystemet. Det blir som en konstig grej om det blir som godkänt att man bara kan stjäla pengar på det här sättet och använda dem som man vill. Just nu är pengar, är tillgångarna bara frysta, så det är som ett dödläge. Men om man skulle börja använda det utan Rysslands godkännande, då skulle det bli kaotiskt. Alltså det skulle ju drabba globalismen jättemycket. Folk skulle inte våga liksom investera i andra länder och sådana där saker. Speciellt om USA var involverade. Så jag vet inte riktigt, i det här fallet skulle då Ryssland godkänna att man använder de här frysta tillgångarna på det här sättet. Men ja... det låter lite grann som att Ryssland och USA ska dela upp Ukraina. Alltså man pratar om att bygga upp Ukraina och sådana här saker. Men det handlar om, det är ju liksom att göra sig pengar på det. Så är det ju. USA har ju redan
varit intresserad. Och vadå, IMF ska gå in och hjälpa till? Det låter inte heller lovande.
Nej. Ukraina är ju redan skyldig Världsbanken massor med pengar. Och de får ju nya lån också i strid mot deras egna regler och så vidare och så vidare. Så det är ju redan väldigt kaotiskt. Sen har vi fortsättningen. En gemensam amerikansk-rysk arbetsgrupp för säkerhetsfrågor ska inrättas. Och Ryssland ska rättsligt inskriva sin icke-angreppspolitik gentemot Europa och Ukraina. Vad det nu betyder, stifta någon lag antar jag. USA och Ryssland ska komma överens om att förlänga giltigheten av avtal om icke-spridning och kontroll av kärnvapen. Ukraina åtar sig att vara en icke-kärnvapenstat enligt fördraget om icke-spridning av kärnvapen. Kärnkraftverket i Zaporizjzja ska återstatas under överinseende av FN då. Alltså IAEA menar jag. Och den producerade elen ska delas 50-50 mellan Ryssland och Ukraina. Och här är en intressant punkt. Båda länderna åtar sig att genomföra utbildningsprogram i skolor och i samhället för att främja förståelse och tolerans för olika kulturer och utrota rasism och fördomar. Ukraina ska anta EU-regler om religiös tolerans och skydd för språkliga minoriteter. Båda länder ska komma överens om att avskaffa alla diskriminerande åtgärder och garantera rättigheter för ukrainska och ryska medier och utbildning. All nazistisk ideologi och aktivitet måste avvisas och förbjudas. Ja. Vad tror ni om det? Vad tycker ni om den punkten?
Den sista var ju för jävligt.
Ja, det låter ju dåligt, men sen kommer det bli ett jäkla käbbel om vilka som är nazister och inte. Typ så här, ASO kommer kunna peka på att de har kallat Putin Hitler och hyllat Anne Frank och sånt och säga att ja, men vi är bara patrioter och nationalister numera.
Jo, ja, men visst. Alltså, man pratar om nazism, men det handlar ju liksom om att alltså de minoriteter som nämns här, det är ukrainar och ryssar. Alltså det är ju typ, i praktiken så låter det som att ukrainar och ryssar ska utbilda sig att vara toleranta mot varandra. Helt enkelt. Men man använder sånt här liksom bögliberalt språkbruk helt enkelt. Sen det här med att det var ju en tidigare punkt att Ukraina ska få gå med i EU och att på kortsiktiga förmånliga tillgång till EU-marknaden. Den här punkten är ju också, tror jag, ganska orealistisk. Alltså om Ukraina skulle gå med i EU med tanke på att det liksom är en konkursstat full med korruption och grejer, så skulle ju det skulle bli som ett svart hål som skulle drabba hela EUs hela ekonomi. Jag tror inte att det är realistiskt att Ukraina kan gå med i EU faktiskt. Nej, utan att det blir stora konsekvenser.
Och det är ju konstigt också, det var ju det som konflikten började kring 2014, att Ukraina vissa ville gå med i EU och reagerade negativt när dåvarande presidenten vände sig mer mot Ryssland istället. Och vände.
Ja, det som
nu mutade dig.
Det som hände var ju att
de skulle ha något samarbetsavtal med
samarbetsavtal,
EU. Ja. Som han drogs ur till förmån för Ryssland istället.
Ja, för de hade redan ett sånt samarbetsavtal med Ryssland. Och då sa Ryssland att typ att ja, okej, om ni vill göra det, det är okej, men då måste vi dra oss ur. För det skulle ju öppna gränsen, inte bara mot Ukraina utan mot Ryssland.
Mm.
Som en liksom proxykonsekvens av det hela, eftersom att den gränsen var redan öppen. Och då kände inte Ryssland att deras marknad var redo för en sån grej. Va? Och då drog de sig ut och då bangar ju presidenten då för att den var så fördelaktig för Ukraina, den här ryska grejen, och EU-avtalet skulle inte kunna kompensera för det, för att liksom det fanns företag som opererar på båda sidor gränsen och såna här saker. De två ekonomierna var så tätt sammanblandade så att som han sålde så skulle det bli en ren förlustaffär för Ukraina. Men jag tror inte att Ryssland har egentligen motsatt sig så mycket att Ukraina ska gå med i EU i sig.
Nej, de har ju backat på det sen länge. De har ju kört den kompromissen, typ ni får gå med i EU men inte NATO.
Ja. Ja, ja, men även i 2014 så sa man ju i princip att ni, alltså man sa ju inte nej, ni får inte ha det här avtalet. Utan det de sa var ju om ni gör det så måste vi dra oss undan det avtalet.
Jo, men det var ju inte Ryssland som valde att ha konflikten då heller, utan det var ju liksom, det gjordes ju en kupp mot presidenten.
Mm.
Han var ju liksom på, ja, hade ju redan gjort sitt val.
Jo, men precis. Precis. Sen är det då liksom områdena. Krim, Lugansk och Donetsk erkännas som de facto ryska, inklusive USA. Kherson och Zaporizjzja ska frysas längs kontaktlinjen, vilket innebär ett de facto erkännande längs denna linje. Ryssland ska avträda andra överenskomna territorier och som de kontrollerar utanför dessa fem regioner. Ukrainska styrkor ska dra sig tillbaka från den del av Donetskområdet som det för närvarande kontrollerar, och denna tillbakadragningszon ska anses vara en neutral demilitariserad buffertzon, internationellt erkänt som territorium tillhörande Ryska federationen. Ryska styrkor ska inte gå in i denna demilitariserade zon. Okej, okay, så att det gäller specifikt den delen av Donetsk som Ukraina kontrollerar för tillfället. Efter att framtida territoriella arrangemang överenskommits ska både Ryssland och Ukraina åta sig att inte ändra dessa arrangemang med tvång. Eventuella säkerhetsgarantier gäller inte vid brott mot detta åtagande. Det här är ju då förstås en intressant grej då, för att Kherson och Zaporozhye har ju redan införlivats i Ryssland. Och finns inskrivet i den ryska konstitutionen. Och enligt det här förslaget då ska Ryssland liksom backa från den biten. Och det tror jag inte heller att de kommer att göra. Och jag tror inte att, på andra sidan, att Ukraina skulle gå med på att det här heller. I dagsläget. Och i övrigt så är ju de här, det liksom fortsätter på det sättet. Det här lutar ju rätt mycket mot de ryska kraven, mer än mot de ukrainska kraven, kan man säga. Men i grund och botten så tror inte jag att det här är några punkter som någon av de här parterna kommer att kunna acceptera. Och därför så tror jag att det är fake news helt enkelt.
Jag tror inte, har vi gått igenom allt det här i onödan och så är det bara fake?
Ja, nej. Jag tror inte
det har funnits någon sån här tanke från USAs håll.
Jag tror att USA vill säkert det här. Och jag tror att USA ser det som att de är väldigt generösa. Så problemet är, alltså jag tror att problemet med Trump, det är ju att han, alltså runt omkring Trump så finns det en massa människor som låtsas vara, vad heter det, populister och sånt där, men som egentligen är neokons. Och de påverkar Trump hela tiden de ger en felaktig information om den här konflikten, vilket gör att han kan inte lösa den, för han förstår den inte i grund och botten. Han gjorde det förut, men nu har han blivit liksom återutbildad i vad som egentligen händer, och då har han förlorat förmågan att lösa konflikten. Hade det inte skett så tror jag att han hade kunnat lösa konflikten om han hade haft samma inställning som i början. Det tror jag. Det är ju väldigt lätt att lösa konflikten om man verkligen vill det. Det är ju bara att USA slutar kriga i Ukraina. Då löser det sig. Eller hur?
Ja, då måste de kapitulera direkt.
Ja, då måste ju det.
Men då blir det ju helt på Rysslands villkor såklart.
Ja, det blir ju det. Men,
fast egentligen inte. Alltså, USA kan ju ställa något slags mellankrav om de vill. Om de tycker det är helt uppåt väggarna med Ukrainas krav, ska ju de säga liksom, möta halva vägen mellan Ryssland och Ukrainas. Och det skulle ju säkert Ryssland gå med på. Eller kanske inte halva vägen, men en fjärdedel eller något.
Ja, men om de drar tillbaks alla, om de slutar kriga helt, alltså att USA gör det, då har de inte förhandlat.
Nej, precis. Alltså, allting står ju faller med USA och lite grann med Europa. Ju. Men alltså, USA kanske inte vill att alla Rysslands krav ska gå igenom.
Nej.
Utan de skulle kunna säga att vi går 75% av vägen mot er. Och Ukraina skulle bara få acceptera det, för de har egentligen ingenting att säga till dem.
Nej. Men ett problem där är ju då att med Trump också, det är ju att alla vet att det här är USAs krig. Det är USA som krigar i Ukraina egentligen. Ukraina är en proxy
men,
för USA.
Men det är inte alla som vet det. Av parterna är det ju det. Men...
Jo, men alltså alla som involverar. Alltså, ja. USA vet det, Ukraina vet det, EU vet det, Ryssland vet det. Och om USA skulle göra en sån grej, bara ta handen från Ukraina, då skulle det i princip bli en återupprepning av det som hände i Afghanistan med Biden. Eller hur? Alltså det skulle bli liksom, saker och ting skulle hända ganska snabbt. Och det skulle se väldigt dåligt ut för USA. I Afghanistan var det mer uttalat att det var USAs krig. Och Trump, han har ju varit extremt kritisk mot hur Biden hanterar tillbakadragande från Afghanistan. Så jag tror att han är livrädd att det ska bli samma sak här. Jag tror det är också en sak som liksom... Alltså att Trump lägger väldigt mycket prestige för att inte vara som Biden. Han ska ha peace through strength och såna här saker. Så om han bara skulle göra det, då skulle det se ut som han gjorde precis samma sak som Afghanistan. Så därför vill han på något sätt komma, han vill hellre ha någon typ av deal där han och Putin kommer överens och bla 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 och såna där saker. Men varje gång de har varit nära att komma överens, då får han den här kritiken att han viker sig för Putin. Du bara viker dig för Putin, han får allt han vill och sådär. Och då blir Trump rädd för sin självbild skadas. Han framstår inte som stark, han framstår inte som den som har kontroll. Och därför måste han hela tiden gå fram och tillbaka, för det är det han har gjort hela tiden, fram och tillbaka. Ena stunden ska han skicka Tomahawk-robotar och sen är det helt uteslutet. Ena stunden hade han fantastiskt samtal med Putin och vi är bästa kompisar, och nästa stund så är han trött på Putin och bla bla bla. Så att, och det verkar också som att Trump typ, den han pratar med senast, den håller han med om. Alltså jag är förvånad över hur lite självständighet Trump faktiskt verkar ha ibland. För det är som att har han pratat med vad heter det, Keir Starmer i telefon, då låter han som Keir Starmer när han har sin presskonferens. Har han pratat som Putin i telefon, då låter han som Putin. Alltså han är alldeles för lätt påverkad, uppenbarligen.
Ja. Och det är ingen konsekvens i amerikansk utrikespolitik på något sätt. Ja. Nu mera.
Nej, det är liksom man känner, alltså han har ju det här liksom neokonservatismen. Den är på något sätt hela tiden närvarande. Nu har han skickat massa krigsskepp och grejer till Venezuela och håller på att bomba venezuelanska, vad heter, fiskebåtar och grejer. Med så här helt uppenbara lögner om att allt knark till USA kommer från Venezuela och sånt. Det är typ som, det är ju nästan som Irak och massförstörelsevapen. Samtidigt som han då försöker framhäva sig som att han ska avsluta alla krig och grejer. Så att det känns mer och mer som att Trump inte har kontroll över situationen, utan det är alla de här människorna runt omkring honom som påverkar hela tiden. Och jag tror även att det gäller faktiskt det här med Epstein-utredningen som vi ska prata om också. Jag tror att det här är lite fake news, men kanske ni har en annan åsikt att det är på riktigt det här. Eller jag ska säga så här, jag tror att det här är planterat av USA i media helt enkelt för att det ska se ut som att Trump gör framsteg. Men jag tror inte att det är en riktig grej som de har kommit överens om.
Nej, men påstås det ens att Ukraina är med på det här förslaget?
Nej, inte att Ukraina har gått med på det, men det påstår jag att Ryssland och USA är överens om det.
Ja, men det skulle de väl kunna vara, eller?
Jag tror inte. Jag tror att det här är planterat i media av Washington för att det ska se ut som att Trump har kontroll över läget. Det är för mycket, även om de här punkterna lutar väldigt mycket åt Ryssland, så är det för långt avsteg från deras liksom, position ändå. Att, jag vet inte.
På vilka punkter då?
Ja, men till exempel att de ska frysa konfliktlinjen i två av regionerna.
Ja, men det är ändå en vinst för Ryssland. De där regionerna kräver de ju bara för att typ jävlas och expandera.
Fast det är ju det som är grejen. Hade det bara varit att de hade krävt dem, då hade det varit en sak. Men då har de ju redan inflivat dem. Och det tycker jag var väldigt...
Jo, men det är väl också bara för att stärka sin förhandlingsposition som man gör en sån sak formellt för att sen kunna kompromissa med det liksom.
Ja, fast jag tror inte man gör det om man inte har som mål att i slutändan så kommer vi att kontrollera allt det här.
Ja, det man gör är att man hotar ju med att ni är inte jätter, så nu försöker vi ta ännu mer saker och vi gör anspråk på de här regionerna nu typ, och kolla, nu håller vi på att erövra dem också.
Ja, jag tror att det är för svårt att backa för.
Nej, det är autistiskt att tro att de så här är helt låsta vid vad de har skrivit på något papper.
Ja, men det, Ryssland är oftast väldigt låsta för det som är skrivet för papper. Det är det som är grejen. De är sällan flexibla just när det gäller sådana saker. Det här är inskrivet i den ryska konstitutionen till och med. De skulle måste ändra den då och plocka bort de här regionerna i princip från konstitutionen.
Det kan man väl göra.
Jag har svårt att se det. Jag tror att det här är planterat av USA i media för att få det se ut som att det går framåt. Men jag tror inte att det går framåt.
Jag tror att de där andra regionerna, Zaporizjzja och vad det är, är liksom förhandlingskort för Ryssland, att de kan kippa dem liksom.
No.
Det fundamentala är ju Donbass och Luhansk och Krim.
Ja, men det återstår väl att se. Jag tror inte. Just eftersom att de har formellt liksom skriva in det här i konstitutionen att det här är ryska regioner, så tror jag inte att de... Jag tror att det blir svårt att backa från det faktiskt.
Det är svårt för resten av världen att smälta att de bara tar saker för att de känner för det också. Och det vet de. Så jag tror att det är förhandling.
Men jag menar, Ryssland kan ju alltid bara lösa den här konflikten på också militärt. Det kan de ju alltid göra.
Jo, men det har ju ett pris och det tar tid och besvär.
Ja, men de är ju samtidigt är de ju beredda att göra det uppenbarligen.
Ja, de har inget annat val om det inte värst kompromisser.
Det är ju det som gör att de egentligen har ett sånt övertag, att de är beredda att gå hela vägen. Och egentligen, alltså jag tror att som de ser det så deltar de i förhandlingar bara för att visa god vilja. Men egentligen är det inte, alltså visst, till viss del så vill de säkert komma tillbaka och göra affärer med väst och sådana där saker, men jag tror att man har ställt in sig på att det inte kommer bli så. Och att det kommer bli liksom ett kallt krig som varar för evigt i princip. Det tror jag. Jag tror att de är beredda att göra det. Och att då gå med på sådana saker, det, när man har varit så tydliga med att, alltså så tydlig med de här regionerna, att man har införlivat det formellt i Ryska federationen.
Fast tydligt, alltså de har ju inte ens erövrat dem, det är liksom bara på pappret.
Nej, det är ju det som är så korkat. De har inte erövrat dem, ändå har de gjort det. Det är jättekorkat.
Nej, men det är inte korkat, en förhandlingsgrej. Det är uppenbart.
Nej, men hade de inte gjort det, då hade de kunnat använda det som en förhandlingsgrej. Nu blir det ju jättesvårt.
Nej, de kan fortfarande förhandla bort och liksom släppa dem. Men kan att frysa linjen är ju, alltså det som är relevant är det som är på marken, och där har de ju de gränser de har. Om de fryser dem har de inte förlorat någonting. De kan inte, ryssarna kommer inte grina över att de inte får de här regionerna gratis. Det blir ju konstigt.
Men kan du se framför dig att Ryssland ändrar sin konstitution och säger nu plockar vi bort ryska regioner från ryska fält?
Ja, om de får allt annat som de vill så är det ju fortfarande en vinst för dem.
Nej, jag har svårt att se det. Jag har väldigt svårt att se det. Jag säger fake news. Jag tror inte på det. Jag gör inte.
Jag tror inte att Ryssland borde tacka nej till en sån deal i alla fall. Då har de en konstiga prioriteringar.
Nej, men jag säger inte att de... Jag tycker kanske också att de borde göra det. Jag tror bara inte att de kommer göra det. Jag tror inte. Det hade ju varit bra om de gjorde det. För då hade det blivit slut på kriget. Men jag tror inte att de kommer göra det.
Nej, alltså jag tror att de hade kunnat göra det. Men att Ukraina kommer säga nej.
Jo, Ukraina är ju en annan sak. Det kommer ju ändå aldrig att gå. För att Ukraina kommer ju aldrig acceptera det här. Det finns inte en chans. För det här är ju
det enda som talar för är ju om alla de här korruptionsskandalerna på något sätt destabiliserar hela samhället och särskilt stat och regering, så kan ju liksom Ukraina tvingas göra extrema eftergifter. Men vi får väl se hur det utvecklas.
Ja.
Det är väl den tajmingen som är intressant också, att USA kanske går bakom Ukrainas rygg just här och att man håller på med de här korruptionsgrejerna som något spel från USAs sida för att tvinga Ukraina till kompromisser som de annars inte skulle göra. Men det är ju väldigt stora krav för Ukraina att gå med på det.
Du måste ju också sälja in det till EU.
Ja, fast EU är ju ändå liksom de som har minst att säga till om typ.
Ja, de är det. Men samtidigt så jag tycker att det är ganska tydligt att EU hela tiden har en stor påverkan på Trump. Som sagt, varje gång han pratar med någon EU-ledare eller Keir Starmer, då låter han som dem. Alltså uppenbarligen blir Trump väldigt påverkad av dem. Och det är överraskande. Jag tycker att det är märkligt. Men jag vet inte vad det är. Om Trump är konflikträdd eller vad det handlar om. Han framstår ju inte som en sån person. Men något är det. Jag tror inte man ska räkna ut EU helt. Men jo, det är ju den minst viktiga parten i det här, så är det ju. Men EU tänker ju precis som Zelensky. Precis likadant. Och som Biden gjorde förut. Ska sägas.
Jo, alltså det är EU som hetsar på Zelensky och Ukraina och liksom säger att de inte ska gå in i förhandlingar ledda av USA där man tar för mycket hänsyn till Ryssland och för lite för Ukraina och så.
Ja, vi får väl se. Men vi tar väl en låtpaus och spelar. Vad var det för låt då som hade med konferensen att göra? Var det den här Vilken låt var det?
Det är väl bara en till eller två låt.
Evergreen heter den. Vi lyssnar på den.
Nordiskradio.se.
Så, då var vi tillbaka. Och i veckan så vände Trump då i Epstein-frågan. I flera månader har han gjort motstånd mot att offentliggöra Epstein-filerna eller Epstein-utredningen då, och haft lite olika anledningar till det. Och han har hållit, det har gjort att massa republikaner i kongressen har varit beredda att rösta nej till ett lagförslag, Epstein Files Transparency Act, som då skulle tvinga justitiedepartementet att offentliggöra den icke-hemligstämplade delen av utredningen då. Men då vände han i veckan, förmodligen för att det var tillräckligt med republikaner som hoppade av partilinjen då för att det skulle gå igenom ändå, så att han hade nog kanske inte så mycket val då. Så att kongressen röstade då med en överväldigande majoritet, båda kamrarna, ja till den här lagen om att publicera Epstein-utredningen. Och enligt lagen så ska det göras inom 30 dagar. Och det som är med den är ju att en massa undantag då. Saker som har hemligstämplats ytterligare. Framförallt då identiteter på offer och sånt. Men även sånt som utgör intrång, uppenbart intrång i uppenbart obefogat intrång i personlig integritet och uppgifter som kan påverka nationell säkerhet. Och även uppgifter som kan äventyra pågående utredningar eller åtal. Ja, och frågan är ju då, kommer vi få veta sanningen om Epstein? Vad tror du, Per?
Nej, det tror jag inte. Eller i alla fall inte genom den där släppet. Det kommer inte vara allting. Det kommer det förmodligen liksom, ja. För det var väl så att de har inte sagt att de släppa allt. Det var bara lite mer delar. Visst var det så?
Alltså, de säger typ att de ska släppa allt. Men det är ju en massa undantag. Sen är det ju delar som redan är hemligstämplade av olika skäl. Som jag förstår det så en del av det här. Den delen som rör. För man hann ju väcka åtal mot Epstein innan han dog. Och den delen som rör åtalet typ. Det är själva åtalet kan inte offentliggöras. Utan att en federal domare godkänner det. Och det är flera domare, federala domare som har nekat till offentliggöra det tidigare och sådär.
Mm.
Så det är inte, alltså, den här lagen riktar sig mot justitiedepartementet. Men justitiedepartementet har inte kontroll över all information och så. Och det är ju hur mycket som helst, hur mycket som helst. Och det är väldigt komplext sådär. För att i den här utredningen finns det ju en massa utpekanden hit och dit som kanske inte nödvändigtvis är sanna och sådana här saker. Och det är många rika och mäktiga män och sådär. Så det är inte så konstigt att det har varit känsligt, va?
Men nej.
Det är ju dags att... Alltså det är ju,
och sen,
det är ju
sen vill de inte att det ska komma fram att han jobbar för Mossad heller.
Nej, det där är också en grej. Men det kommer de ju kunna dölja. Därför att där har vi lagt in ett undantag.
Mm.
Uppgifter som kan påverka nationell säkerhet eller diplomati. Det kommer de ju att kunna dölja faktiskt. Och det är ju det som är jävligt surt. För jag tycker att det är det som är det mest intressanta i det här läget. För att, jag menar, vad är det? Alltså, frågan, den stora frågan är ju då, varför var Trump emot det här så mycket? Det är en jättebra fråga.
Mm.
Jag tror att det är för att han på något sätt är med där, eller?
Ja, alltså han umgicks ju en del med honom i alla fall. Så att, ni har väl sett... Det florerar jättemycket när han står och smådansar bredvid Epstein. Mm. Så här, och det är allmänt äcklig ut.
Ja, Epstein hade ju, som jag förstår, en herrgård.
Ja.
Närheten av där Trump bor i Florida. Vad det nu heter, den där staden. Det är någon sån här rikemansstad. Men jag tänker att, alltså, hade det funnits någonting mot Trump så känns det som att det hade använts mot honom redan under Bidens tid.
Men det är många demokrater som också är med där, så att det kanske är så här överenskommelse om tystnad.
Jo, du har ju Bill Clinton umgicks mycket med Epstein och Larry Summers.
Var inte även Hillary på ön och sånt där?
Ja, jag tror det. Jag tror det. Och säkerligen många andra. Där. Men jag börjar mer och mer tro att anledningen att Trump ändrar sig är för att det finns saker i utredningen som stärker de här kopplingarna till Israel. Att det är det det har att göra med. Att han vill skydda Israel faktiskt. Och att han kanske till och med har fått information från Israel att göra det. Det är som det enda logiska här. För att jag menar, under valrörelsen så sa han ju typ att han skulle offentliggöra det här.
Mm.
Och flera av de här som blev ministrar och så pratade ju också om att det här måste offentliggöras. Och sen helt plötsligt blev det demokraterna som ville offentliggöra det. De tidigare har varit emot att offentliggöra det. Alltså det är det som är så sjukt. Det går som fram och tillbaka här också. Hela tiden. Men jag tror att Trump har blivit påverkad av någon. Eller att han vill skydda någon som han känner. Eller som han är skyldig någon tjänst eller någonting. Så, men nej, alltså jag tror inte heller att vi får veta allt. Alltså det är ju så mycket undantag här. Och även om de skulle säga, men vi släpper allt utan censur, utan någonting. Man kan ju ändå aldrig veta. Och det är ju samma sak som det här med John F. Kennedy, när de offentliggjorde det. Det blev ju också totalt antiklimax. Det fanns ingenting nytt egentligen. Det fanns ju massa nya saker och massa konstigheter och sådär. Men det blev ingen klarhet i vad som för sig går, så att säga. Och det tror jag inte man kommer få veta här heller.
Nej, det tror inte jag heller.
Det har ju släppts då i dagarna en massa Ehud Barak, som var Israels premiärminister men även försvarsminister. Han har ju sedan tidigare det är känt att han och Epstein var kompisar. Hon, den här kvinnan som tog livet av sig, hon som var som huvudvittnet i Epstein-fallet, Virginia Jeffrey eller vad hon heter, hon har pekat ut att hon har blivit våldtagen av Ehud Barak. Det förnekar ju han då. Men det var en pro-palestinsk grupp som hackade hans e-mail och släppte en massa mail bland mellan honom och Epstein. Och där framgick det ju att de konspirerade jättemycket med varann för att påverka vad ska man säga, internationell politik för Israels räkning då, och även för att tjäna massa pengar. Och dessutom så hade Ehud Barak hade ju någon Mossad-agent som jobbade åt honom, som bodde hos Epstein flera gånger i New York när han var i USA och gjorde sina grejer. Så bodde han då hos Epstein varje gång. Så alltså flera veckor ibland. Så att alla de här indicierna kring Epsteins kopplingar till Israel blir ju bara starkare och starkare. Men frågan är ju då om det är därför Trump har vänt, eller om det finns någon annan anledning.
Ja, så det är grovt äckla människor överlag, alla de där. Så de har ju mycket att dölja. Så.
Jo, det är ju det. Och det sägs ju också, nu vet inte jag hur mycket det stämmer, men det sägs att Epstein har filmat, att han hade övervakningskameror överallt och sånt. Att han filmade alltid sina gäster och såna där saker.
Mm.
Och det gör man ju bara om man vill. Speciellt om man har som typ ett bordell av små flickor. Det gör man ju bara för att man vill utöva inflytande över de här människorna genom utpressning och så, tänker jag. Ja.
Men vilken dag skulle du släppa det där, sa du?
Nej, men det är nog inte sagt än, men de har 30 dagar på sig.
Aha.
Så jag vet vilket datum det var som Trump skrev på det dagen efter. Jag tror det var i fredags då. Från den 20 november då. Ja, innan året är slut ska det släppas. Och det ska släppas i en sökbar databas också. Så man kan söka på namn. Flamman hade ju då redan gått igenom en massa mail som redan har släppt, alltså Epsteins mail, och hittade då att, det skrev jag om på Nordfront, en svensk finanskvinna, Barbro, vad hette hon? Barbro Enman hette hon, så här är artikeln, Barbro Enbom. Barbro Enbom, hon hade då någonting som hette BBB, Barbros Best and Brightest. Och det var så här att hon tog hand om unga tjejer då som ville komma in i finansvärlden och hjälpte dem med nätverksbyggande och grejer. Och som finansierades till stor del av Epstein.
Mm.
Och de hittade ett mejl bland annat, hon skriver till honom, till Epstein då, att hon har träffat en jättefin tjej i en kyrka på Gotland som var så vacker. Och så skriver hon, tänkte på dig, men hon kanske inte var den svenska tjej vi letar efter. Och i ett annat mejl då så skriver Epstein till henne och undrar vad hennes val av fru till honom var.
Mm.
Och då svarar hon med en bild på en kvinna som beskrivs som smart och sensuell. Och det här var 4 år efter då Epstein redan hade blivit dömd då för sexualbrott.
Vilket äckel.
Ja.
Vad finns den här Barbro? Borde ringa upp henne?
Hon bor nog i Stockholm. Jag tror att hennes syster har varit någon diplomat faktiskt. Karriärdiplomat. Vad jag för mig att jag läste. Men jo, hon bor nog i Stockholm. Hon har haft kopplingar till Handelshögskolan förut. Handelshögskolan.
Blev kickad från någon position nu, va?
Ja, hon var med i styrelsen för Lärargalan.
Men det är efter... ju positivt att det blir en sån effekt i alla fall.
Jo, de har ju inget val. Jag vet att Handelshögskolan har ju samarbetat med Epstein förut också.
Mm.
faktiskt. Men de bröt för länge sedan då, när det här kom fram. Men det är som så märkligt att det är så många människor ute i världen, dels som är så beredda att bara förse honom med unga tjejer, och dels också att han behandlas på något sätt som en så viktig person. För vad var det som gjorde honom så viktig, förutom att han hade en massa pengar? Visst, men det finns ju många som har mycket pengar.
Ja, men folk är beredda att göra ganska mycket för pengar också.
Jo.
Och sen var han lite kändistyp sådär, så att det var lite kändisaktigt att känna honom typ. Men hon måste ju ändå veta vad hon, alltså att hon ska leverera tjejer till dem. Det måste ju kännas jättekonstigt. Mm. Det är gravt omoraliskt. Och
det har ju, på Netflix finns det ju en dokumentärserie om Epstein och även ett avsnitt om Ghislaine Maxwell. Och de bodde ju ursprungligen i London, de här två, och var, du vet, i så här London-societeterna, alltså bland adeln och såna här saker. Mm. Och det var väl då han blev kompis med prins Andrew, som inte är prins längre då. Men redan där var det ju då känt att hon då fixar unga tjejer till honom.
Mm.
Ja, och det är ju jättelänge sedan. Ja. Och i den här dokumentären så är det ju flera av de här som intervjuas om det. Och de sa ju så här, ja men typ så, varför gjorde vi ingenting? Ja, nej men jag vet inte. Alltså, på den tiden, man ville som bara tro att det inte var allvarligt. Det låter jättekonstigt att säga och så där, du vet. Men de menar ju då att det var fel att de inte gjorde någonting. Men jag tror ju att anledningen är väl för att det här på något sätt inte så... Antingen att man inte vågar eller så var det här så vanligt på något sätt i de där kretsarna. Jag vet inte. Det finns nog många sjuka människor som du säger. Men ja, men det blir intressant i alla fall och när det här släpps och se. För det kommer ju alltid fram nya saker. Det här med Ehud Barak. Men alltså det är också en sån här grej. Varför samarbetar Ehud Barak och Jeffrey Epstein på olika sätt för att främja Israels intressen? Bland annat så hjälpte Epstein till för att Israel skulle kunna göra någon deal med något afrikanskt land, Elfenbenskusten, va? Och sälja en massa såna övervakningsteknologi och grejer. Varför är Epstein involverad i det? Ja. Vad har han för koppling till Israel? Han är väl en amerikansk affärsman.
Ställer du oss kuggfrågor eller?
Ja, men alltså, jag gör ju det. Men grejen är den att det är ju så han presenteras. En amerikansk affärsman.
Ja.
Alltså det är ju det som är grejen.
Det är ju bara det att de hoppar över precis den viktigaste detaljen av allt.
Han är jude, men han har ingen formell koppling till Israel. Och han har ingen formell koppling till alltså, den amerikanska regeringen eller någonting sånt heller. Han har ju inget formellt mandat att agera på såna här sätt.
Men en bra spion ska väl inte ha koppling till?
Nej, men det är ju det som är grejen. Alltså han måste ju ha haft någon slags alltså, underrättelsefunktion för staten Israel.
Oh ja.
Mm. Alltså det som är så sjukt är att om man tittar på hur debatten går i USA. Ja, men på CNN och på Fox News och sånt där. Så fort någon tar upp kopplingen mellan Epstein och Israel, då blir det så, antisemitism, menar du att Israel skulle ha något med det här att göra? Det är jättetabu att prata om.
Mm.
Men det är ju helt uppenbart att det finns en koppling.
Ja, för övrigt så är ju Fox News helt vidrig kanal, får jag lov att säga.
Jo, det är det ju. En annan konsekvens av det här, det är ju ni vet kanske vem Marjorie Taylor Greene är. Till henne.
Mm. Tråkigt det här.
Ja, hon ska ju avgå från kongressen. För hon har ju varit typ en...
Det är väl hon som har klagat på AIPAC, va? Eller?
Ja, hon är klagat på AIPAC. Ja. Hon var ju typ den första republikanen att bryta mot partiliden i Epstein-grejerna. Alltså, eller hon har väl hela tiden krävt att de ska släppas. Och alltså grejen är att hon har ju varit extremt Trump-supporter. Alltså en av de mest fanatiska Trump-supportrar. Men hon har aldrig gått med på att försöka blocka Epstein-filen eller någonting, utan tvärtom engagera sig för det. Och hon blev ju kallad förrädare och grejer av Trump offentligt.
Hon har i princip fortsatt att föra ungefär de idéerna som Trump faktiskt gick till val på ju.
Exakt.
I det mesta. Så att...
Hon har som tagit Trumps budskap bokstavligt.
Mm. Och inte bytt liksom på vägen, utan bara Nej. Hållit fast vid det.
Och hon har blivit Trump har varit så elak som han kan vara, va? Mot folk han ogillar. Och kalla henne för förrädare och grejer. Och sagt att i nästa val så kommer jag stödja den kandidaten som utmanar dig. Så hon har hoppat av då. Men jo, hon har kritiserat
APAC. Men varför har hon gjort det liksom? Varför står hon inte på sig när hon är liksom så konträr i annars generellt liksom?
Nej, men hon har ju en video där hon förklarar, och det är ju typ så här lite olika grejer, bland annat det här med att hon, alltså typ om jag blir kallad för förrädare av presidenten, så blir liksom hotsituationen mot mig och min familj så allvarlig att jag kan liksom inte fortsätta, och om jag blir bortplockad från liksom MAGA-lägret, då finns det ändå ingen chans för mig att vinna nästa val och det, typ sådana där saker. Hon menar liksom att så länge situationen är så det här, som det är, Trump är så fientlig, då kan hon inte fortsätta kongressen. Men det, jag håller med. Det hade ju snarare varit en anledning att fortsätta ännu mer. Men ja.
Men det är väl inte jätteovanligt att de hotas?
Nej. Men jag tror det blev säkert liksom ganska... Alltså att bli kallad förrädare är ju ganska allvarligt liksom. Och MAGA-kulturen i USA är ju ganska stark. Så att det finns ju många säkert som tar det som ett tecken på att hon måste mördas mer eller mindre.
Alltså, det är klart det är farligt. Alltså.
Men alltså samtidigt, alltså, har hon inte den rörelsen väldigt mycket med sig i den här frågan?
Jo, hon har ju det. Du har ju typ Tucker Carlson och massa sådana här väldigt inflytelserika typer som är helt klart på hennes sida.
Så, är ju definitivt. Så det är ju inte liksom att hon är ensam och hatar.
Men hon är ensam i kongressen. Det finns väl en kille, vad heter han? Thomas? Men
det har hon ju varit mycket liksom och länge. Alltså hon har ju gått längre än de flesta med olika så här teorier som avviker från det.
Hon har ju till och med pratat om Jewish space lasers. Sägs det.
vad menar hon med det då?
Att jag vet inte riktigt vad det var. Om det var att det var någonting med... vad var det nu då?
Det
har med klimatet att göra. Men det är ju någonting i alla fall. Man brukar prata om henne. Jewish space. Var den är så gillar jag det. Jag gillar det. Är det någon i chatten som vet vad judiska rymdlasrar handlar om? Jag vet faktiskt. Jag får ta reda på det. Men... ja men du, här står det ju någonting om att det har med Rothschild att göra. Vänta. American Jewish Space Lasers. Vänta här.
Jag har sagt obekväma saker bara.
Congressman social media. Ja just det. Skogsbränden i Kalifornien. Mm-hmm. Att det var rymdlasrar som tände eld på att det, alltså, ja, då har det med klimatet att göra, du vet. För de säger att det är klimatförändringar. Men just sånt det. Är judiska rymdlaserkanoner som ligger på.
Jo, men det är inte så att sådana uttalanden är så här okontroversiella.
Nej.
Det är väl klart att folk så här, kritiserar henne och skrattar åt henne och blir arga. Har inte hon varit med i så här typ årets antisemitprisutdelningar och sånt också från olika judegrupper typ?
Ja, det är möjligt. Jag ser, på tal om det, där jag läste om det här nu, Space Lasers, det är en snubbe som har skrivit en bok om den här, som jag förstår det. Han skriver en bok om det, om den här teorin. Space Lasers. The Rothschilds and 200 Years of Conspiracy Theories. Gissa vad författaren heter. Mike Rothschild. Och så står det no relation inom parentes.
Ja.
Alltså, det här är ju typ för bra för att vara sant. Ja.
Ja, vad vet man? Men det är, ja.
Nej, men det är väl, jag vet. Jag tror att hon har blivit typ jag tror hon hävdade att hon har blivit felciterad med det där. Men det har ju, hon har blivit känd för det i alla fall. Hon var ju också känd för att hon röstade nej. Hon var typ den enda som röstade nej. Eller en av få i alla fall. Kongressen röstade igenom någon lag som skulle vidga definitionen av antisemitism på amerikanska universitet. Och det skulle bland annat innefatta ifrågasättandet av Israels existens. Att man skulle hävda att judarna hade dödat Jesus. Och att man skulle prata om de här kabbala-ritualmorden på kristna barn. Och att hävda att judar har mer lojalitet mot Israel än USA skulle också anses antisemitiskt och sådär. Eller att jämföra det som hände i Gaza med förintelsen. Så alla de här punkterna då utökar man att det skulle betraktas som antisemitism på amerikanska universitet. Och att det då på något sätt skulle vara... oacceptabelt att uttrycka.
Allting som är viktigt att säga, det får man inte säga.
Nej, men exakt.
För att ha en politisk ståndpunkt så måste man kunna säga vissa saker, men nej, det blir förbjudet.
Och hon röstade nej till det, och jag tror att hon var en av... det var några fler, vi ska se här. Det gick igenom med 320 röster mot 91. 21 republikaner och 70 demokrater röstade emot faktiskt. Men hon var en av dem som röstade emot i alla fall. Var det. Så att hon har ju inte tagit emot pengar från AIPAC. Hon är också, jag tror det är två republikaner i kongressen som inte tagit pengar från AIPAC. Resten har ju det allihopa.
Det är helt sjukt. Främmande makt som mutar dem bara.
Thomas Massey heter han väl. Andra. Så att det är ju synd att hon försvinner. Hon är ju på sätt och vis den bästa som har funnits i kongressen faktiskt. Och det anledningen att hon och Trump blev ovänner, det var ju just över Epstein. Trump blev så förbannad för att hon vägrade rätta sig i ledet och säga att hon skulle blockera det här. Det är därför de blev ovänner. Så känslig är den frågan. Vilket ju säger en hel del. Ja, men det är intressant. Vi ska ta och avrunda för ikväll. Och vi hade, som sagt, vi hade ingenting i postboxen den här veckan. Vi har ett rek som ska hämtas ut, så vi får se. Skicka era donationer till box 52 772 22, Grängesberg. Och som sagt, på nordfont.se/donera finns det också instruktioner för hur man donerar med hjälp av kryptovaluta. Ja, och tack för att du var med, Per. Det var jättekul att ha med
dig igen. Ja, tack att jag fick vara med. Jag var inte så insatt i de andra ämnena, fast ni förskickade det till mig, så jag var så trött sen igår. Då, så. Men det var väldigt kul att få vara med.
Mm, du hade en ganska lång resa faktiskt.
Ja, jag hade det.
Även du. Inte lika lång som Andreas, men ändå ganska lång.
Ja.
Ja, men då säger vi, har jag missat något? Tack, Lind. Är det något mer som ska sägas?
Nej. Det var väl det väsentliga. Löningsvecka till veckan, så kan man ju passa på att ta ut lite extra kontanter.
Jo, ni ska ju ändå gå till bankomaten allihopa, hoppas jag. För att stödja kontantsamhället. Så då kan ni passa på att skicka till box 52 7. Nu måste jag då säga så att jag säger rätt här. Box 52 772 22 Grängesberg. Och skicka gärna frågor och hälsningar och så. Vi läser upp det på slutet och svarar om det är något ni undrar. Ja, men med det så säger vi tack för oss. Vi är tillbaka som vanligt nästa söndag. God kväll.
God kväll.
God kväll. God kväll.